I en av våra större sjöar ligger en ö som i folkmun kallas för Marön, av någon anledning som jag inte känner till. Den heter någonting annat på sjökortet, men tyvärr har jag glömt vad, för ingen här säger någonsin något annat än Marön när man talar om den. Vilket inte händer särskilt ofta. Det är svårt att ta sig dit. Det är ju en ö, så det går bara med båt. Och ön omges av flertalet besvärliga grynnor, så man måste veta vad man gör om man vill ta sig i land där. Men folk vill inte det. Åtminstone så har jag aldrig sett några båtar ligga förtöjda där. Och jag är ofta i eller vid sjön, så man tycker ju att jag borde sett någon där någon gång. Men icke. Du lyssnar på Paranormalia med mig Sebastian Krantz. Skribent för avsnittet är Mikaela Schmidt. Kanske beror det på de där grynnorna. Eller kanske på att ön faktiskt inte ser särskilt gästvänlig ut där den ligger. Lite i skymundan och i vägen på samma gång. Den är inte så stor heller. Jag skulle gissa att det tar ungefär en timma eller kanske lite mer att gå till fots hela vägen runt. Och den ser mest ut att bestå av vildvuxen natur. Besvärlig terräng, klippor och slytäckta stränder. Sjön är full av öar, precis som sjöar brukar vara. Och det finns gott om andra, mer lättåtkomliga platser att lägga till på. Vilket säkert också bidrar till att Marön lämnas i fred. Jag har sett den där ön i ögonvrån i hela mitt liv och aldrig brytt mig särskilt mycket om den. Jag har passerat den med båten, sett den när jag badat i sjön eller fiskat med morbror Martin i hans gamla träeka. Och egentligen aldrig funderat särskilt mycket på Marön. Den ligger där den ligger, oåtkomlig, ogästvänlig, obebodd och helt ointressant. Men det där har förändrats nu. Ingenting med den där ön, eller ens sjön, är sig likt längre. Som jag visst nämnde så brukar jag ibland vara ute och fiska med morbror Martin. Han är i 60-årsåldern, pigg, jordnära och lite av en fixare. Det finns ingenting som han inte kan laga eller bygga och han har alltid ett eller för det mesta flera projekt på gång. Han gillar att jaga och fiska och han fullkomligt älskar allt som smäller och pangar till min mosters stora förtret. Morbror Martin har en gammal väl älskad eka och i många år har det varit tradition att han och jag ger oss ut på en tur med den där när jag kommer och hälsar på. Det går alltid till på samma sätt. Rätt som det är när jag ligger och läser en bok i hängmattan eller fikar med familjen på terrassen så kommer han klivande i sitt gamla blåställ med stövlar på fötterna och en gammal urblekt keps på huvudet. Han säger ingenting utan tittar bara uppfordrande på mig och då vet jag att det är dags. Martin är en pratsam man i nästan alla sammanhang. Men han har det lite svårt med känsloschaft, som han kallar det. Och det här är hans sätt att visa att han skulle tycka att det var trevligt om vi fick en liten stund för oss själva. Bara han och jag. Jag har vant mig vid det där. Eller nej förresten, jag uppskattar det där. Och blir lika glad varje gång han kommer lufsande i sitt blåställ. Och skyndar mig till att göra mig klar för en tur i den gamla roddbåten. Vi brukar kalla det där för fisketurer. Men vi tycker nog båda två att det spelar mindre roll om vi får någon fisk eller inte. Det handlar inte om fiske. Det viktiga är att vi får sitta där i ekan och prata med varandra i lugn och ro. och höra vattnet klucka mot skrovet. Ibland händer det till och med att någon av oss glömmer sitt spö eller att vi båda helt enkelt glömmer bort att fiska alls och istället bara ror ut på vattnet och sitter där och pratar gamla minnen. Och något av hans projekt eller vad det nu kan vara som för tillfället upptar vår tankeverksamhet. Så var det för senast några dagar sedan. Och det var då som hela min syn på sjön och maren förändrades så drastiskt att jag i nuläget inte vet om jag någonsin kommer att närma mig den där jäkla ön igen. Eller sjön heller för den delen. Just nu tror jag faktiskt inte det. Vi satt där i båten och pratade. Jag minns inte exakt om vad, men vi pratade på som vanligt. Och vi var väl inte riktigt uppmärksamma kan jag tro. För rätt som det var åskan över oss utan att vi sett den närma sig. Ja, alla människor vet ju att man inte ska vara på sjön när åskan går. Så vi fick naturligtvis bråttom i land. Jag fick tag i årorna och rodde med långa kraftiga tag mot land. Och ja, ni gissar förmodligen alldeles rätt. Närmaste land råkade vara Marön. Martin sa ingenting utan satt tyst och sammanbiten fram i fören och höll utkik efter grynnor i vattnet. Nästan i land la jag upp årorna i båten och hoppade i vattnet för att boxera båten sista biten och dra upp den i säkerhet. Vattnet gick till midjan och botten var dyig och full av vassa hala stenar som det gjorde riktigt ont att kliva på. Men eftersom det åskade och var lite bråttom så struntade jag för tillfället i det. Det var något annat i vattnet också. Något som slingrade runt mina ben så att det tog emot att gå. Och något som rörde vid min ena fot. Bara helt lätt. Sjögräs, tänkte jag och knogade vidare. Det var inte alls långt till land, några meter bara. Men det kändes som att det tog en evighet. Och det var riktigt, riktigt tungt. Gamla träbåtar väger mer än vad man tror. Och tydligen gör gamla morbröder det också. Till slut så fick jag äntligen upp fören på land och Martin hoppade i också så att vi kunde hjälpas åt att dra upp den ytterligare en liten bit. Vi ville ju inte att vattnet skulle ta den med sig ut på sjön igen. Nu var vi på Marön. Det hade börjat regna nu också. Den där sortens våldsamma regn som ibland följer med åska och ibland inte. Och mellan blixtar och dunder hörde vi dess höga brus och hur det slog hårt mot växter och grenar. Vi måste söka skydd någonstans, bestämde vi, och började gå inåt mot ön. Det var precis så snårigt och ogästvänligt som det såg ut att vara utifrån, och det var dålig sikt på grund av regnet som föll som en gardin över oss. Så det gick inte så fort, och vi snubblade och halkade båda två mer än en gång. Vi hade inte sagt många ord till varandra under hela den tid som gått sedan åskan först överraskade oss, utan båda koncentrerade sig på att göra det som måste göras. Men när jag till min stora förvåning och lättnad plötsligt fick syn på någonting som påminde om en enkel koja en bit längre fram, öppnade Martin munnen och sa ett korthugget och bestämt: "Nej, inte där." Jag gjorde mitt bästa för att övertala honom, men han bara traskade på utan att säga mer. Hans ansikte såg ut att vara hugget i sten. Så vi passerade den där kojan och lämnade den bakom oss. Som tur var hittade vi strax därefter ett annat litet kryp in under ett utskjutande klippblock. Och medan vi tacksamt kröp in i skydd medgav jag för mig själv att det förmodligen var ett bättre skydd för regnet än vad den där gamla kojan hade varit. Martin plockade fram sin gamla slitna plåttermos ur ena innerfickan och skruvade av locket. Matlukten som spred sig i det lilla utrymmet fick min mage att knorra högt och ljudligt, trots att jag inte ens kände mig särskilt hungrig. "Vill du ha lite soppa?" skrockade Martin roat och räckte med termosen. Jag hällde upp varm, tjock och krämig sparrissoppa i termosens lock och det måste ha varit den godaste soppa jag någonsin ätit. Jag räckte tillbaka termosen. Martin envisades alltid med att släpa med sig den där termosen. "För säkerhets skull", sa han. Och jag hade många gånger retats med honom för det. "Ja, det ska bli slut på det nu. Aldrig mer", lovade jag honom. Han log lite åt det. men lyckades på något sätt ändå se spänd och sammanbiten ut. Vad är det? Frågade jag. Är du orolig för båten? Fryser du? Men han skakade bara på huvudet. Hörde, sa han efter en stunds tystnad. Det är någonting jag måste berätta för dig. Jag väntade. Är det något jag vet om Martin så är det att det inte är någon idé att stressa honom. Innan han formulerat det han skulle säga inuti sitt eget huvud skulle han inte tala, oavsett hur jag försökte lirka med honom. Så jag väntade och undrade vad som nu skulle komma. Något allvarligt, så mycket förstod jag. För annars skulle det inte vara så svårt för honom. Jag hoppas att han inte tänker berätta att han är svårt sjuk, tänkte jag oroligt. För han var tyst ganska länge. När han till slut började tala så visade det sig att jag inte ens varit i närheten av att gissa rätt. Men det var ändå riktigt illa. Det jag kommer att säga nu kommer låta helt galet. Men du får lova att inte avbryta mig, började han. Jag nickade och lovade att vara alldeles tyst. Han nöjde sig med det och fortsatte. Har du någon gång simmat i djupt vatten och funderat över vad som egentligen finns långt där nere under dig? På sjöns botten? På det som kanske lever där nere, som vi inte vet om ännu? Och som kanske är lite för nyfiken på dig, där du simmar omkring för ditt eget höga nöjes skull? Har du känt kalla kroppar stryka förbi lite för nära? Eller att något snor sig runt dina ben som ormar och trott att det är sjögräs? Det är inte vad du tror, förstår du? Det du upplever hör varken till djur eller växtriket. Utan det är han. Han som inte får nämnas vid namn. Han har ett... Jo då, det har han, tror mig. Men om man uttalar det så lockar man fram honom. Väcker hans vidriga nyfikenhet. Han jagar och leker med sitt byte i vattnet, förstår du. Han petar och känner och snärjer in. Ibland drar han ner sitt byte under vattnet och dränker dem. Bara för att han kan. Han äter inte. Han tycker att det är roligt. Det han verkligen livnär sig på är människors skräck. Rädsla låter honom växa sig större och skräck gör honom nästan odödlig. Han har funnits så länge att man nästan kan tala om alltid. Och de som fallit offer för honom är oräkneliga. Han räknar dem, förstår du. Men vi kan inte göra det, för han är så uråldrig och det har pågått så länge. Man kan tro att han är något slags rovdjur som lever i vattnet. Eller ett sjöodjur kanske. Sådana har man hört talas om. Men så är det inte. Den här lever på land nästan som en människa och är bara i vattnet när han har lust eller jagar. Det är där han kan överraska och skrämma vettet ur folk allra lättast och få sig ett skrovmo. Livnära sig på deras förstånd och bara lämna skalet efter sig. Han bor på land och i oländig terräng. Ja, det måste han ju. Han måste ju hålla sig dold. Du har inte hört talas om honom tidigare. För om man vet om att han finns så blir man rädd. Eller åtminstone så bär man inom sig ett litet, litet frö av tvivel. Och det göder honom. Så vi som vet, vi tiger. Jag är inte helt säker. Men efter att vi passerade den där kojan så har jag mina aningar. Och då måste jag ju berätta för dig. Varna dig. Visa inte din rädsla. Martin tystnade och såg lugn och allvarlig ut. Inte alls som om han skojade. Jag tänkte på alla de gånger jag badat i sjön och känt sjögräs runt fötterna eller en fiskkropp glida tätt förbi. Ja, senast när jag drog i land båten hade jag ju känt det. Var det i själva verket han? Jag rös och kände mig ganska skräckslagen. Jag försökte ta mig i kragen. Han livnärde sig på rädsla och det ville jag inte bidra till. Och jag ville verkligen inte väcka hans uppmärksamhet. Åskan hade dragit förbi nu och regnet hade övergått till ett stilla droppande. Vi borde gå tillbaka till båten och ro hem. De andra var nog oroliga för oss där hemma. Blöta, kalla och eländiga till mots traskade vi tillbaka över ön. Och försökte gå samma väg vi kommit. När vi passerade den fallfärdiga kojen gjorde jag mitt bästa för att inte se på den. Tänka på vems den kanske var eller visa min rädsla. Istället höll jag blicken stadigt framför mig och ner mot marken så att jag inte skulle snubbla. Först fick jag syn på en. En liten men perfekt pyramid av staplade små stenar, ett par decimeter hög, alldeles vid ett tanigt gammalt träd. Den var helt uppenbart tillverkad av något annat än slumpen eller naturen. Sen såg jag en till. Och en till. Jag började se mig omkring och upptäckte att det fanns såna där stenpyramider överallt. En del av träden hade märkliga inristningar också. Och jag såg prydliga buntar av kvistar som hängde i snören ifrån några av dem. Jag undrade hur jag kunnat missa allt det där tidigare, men antog att det berodde på att sikten var dålig då och vi hade nog med att ta oss fram och i skydd från regnet. Morbror Martin såg mina blickar och sa kort: "Han håller räkningen precis som jag sa." Jag ökade bara på farten och svarade inte. Martin sa inte mer han heller, och vid det här laget såg vi nog lika sammanbitna ut båda två. Till slut så var vi äntligen tillbaka på stranden, men vi måste ha tagit en annan väg ändå någonstans. För vi kom ut på en annan plats än vi gått in och såg båten ligga där, ungefär 50 meter framför oss. Tack och lov att den ligger kvar, hann jag tänka, innan jag uppfattade en rörelse alldeles invid båten och tvärstannade. Jag puttade till Martin med armbågen utan att säga någonting och pekade mot båten. Vi skärpte blicken för att se vad det var som rörde sig där borta. Han såg ut som en människa, utan kläder och med vildvuxet hår och stort skägg. Han stod på fötterna med handflatorna mot marken och tycktes vädra längs båtens kanter och i luften efter spår. "Och store Tore," utbrast Martin förskräckt. "Han har hittat båten." "Ja," skrattar ni. "Ni som sitter i säkerhet i era hem och lyssnar på det här." Själv skrattade jag verkligen inte. Jag har aldrig i hela mitt liv hört morbror Martin svära eller ens använda kraftuttryck. Så det milda uttrycket han nu använt sig av var lika kraftfullt som om du eller jag svurit en hel ramsa med fula ord. För mig bekräftade det hur allvarligt och otäckt han tyckte det var. Och jag blev genast rädd. Figuren borta vid båten reagerade omedelbart på min rädsla. Han vände snabbt huvudet åt vårt håll och vädrade i luften efter vår fasa. Han såg. Vi stirrade på varandra, mätte varandra med blickarna, beräknade avstånd och hastighet och flyktväg för vår egen del, anfallsväg för hans. Till slut så gjorde jag det enda jag kunde komma på. Jag spelade teater. "Ja, hallå där," gastade jag och försökte låta glad och hurtig. "Har du också hamnat här i ovädret? Behöver du hjälp in till fastlandet så kan du åka med oss." Martin stirrade klentroget på mig och trodde nog att jag blivit skvatt galen. Men det hade önskvärd effekt. Han som inte får nämnas vid namn förlorade intresset för oss i samma sekund som jag tystnade. När han inte kunde höra rädslan. På händer och fötter sprang han snabb som en spindel i sidled in mot ön. Och var snart försvunnen bland buskar och snår. Vi fick samla mod en god stund innan vi vågade oss fram till båten. Men vi kunde ostört göra den sista spurten fram och på rekordtid få ut den i vattnet och börja ro hemåt. Otroligt lättade över att snart vara i säkerhet. Martin och jag har inte pratat om det här sedan det hände. Och kanske kommer vi aldrig att göra det heller. Men jag har absolut ingen anledning att misstro honom. Tvärtom faktiskt. Han är inte en sån person som drar rövarhistorier. Med tanke på vad vi såg och upplevde är jag böjd att tro på historien om han som inte får nämnas vid namn. För det är antingen han eller en mycket sjuk människa som finns där ute på Marön. Och båda alternativen skrämmer vettet ur mig. Hur som helst har upplevelsen satt spår. Och som jag sa redan från början kommer det att dröja väldigt länge innan jag badar i sjön igen. Men lycka till, ni som fortfarande vågar. Det var historien om Marön, skriven av Mikaela Schmidt. Och vi fortsätter med hennes nästa berättelse som heter Huset intill. För 5 år sedan så köpte vi ett radhus som vi råkade förälska oss i. Det är ett sånt där enplanshus med en pytteliten trädgård på baksidan och en stenlagd uteplats på framsidan. Vårt hus ligger näst sist, eller näst först, i raden av pastellfärgade små hus längs en idyllisk liten bakgata i en lugn del av stan. Huset längst ut i raden hade brunnit något år innan vi kom dit. Det blev, vad jag förstår, ganska illa skadat och vårat hus fick rökskador. Men nu var båda husen totalrenoverade och båda låg ute till försäljning. Vi förälskade oss som sagt i det näst sista i raden. Vi fick det till ett bra pris också och tyckte att vi gjort ett riktigt kap. Det hade vi nog också, om det inte vore för huset bredvid, det som brunnit. När vi bott i vårt hus ett tag och bekantat oss lite med grannarna så fick vi veta att det bott en ensam kvinna i det huset. Katarina Stare hette hon. En äldre kvinna som höll sig mest för sig själv och tyckte om att pyssla i sin lilla trädgård. Och hon var nog lite udda, trodde grannarna. Hon räddades i alla fall ur lågorna den natten det brann och fördes till sjukhus, svårt rökskadad, men vid liv. Utredningen efteråt visade att branden startade av ett bortglömt stearinljus och bedömdes som en olycka. Försäkringen bekostade renoveringen av huset, men tyvärr hann Katarina Stare gå bort i en helt annan orelaterad sjukdom innan det var klart. Och det hade därför blivit stående, tomt och obebott. Det hade legat ute till försäljning länge, länge. Längre än vårat hus. Men av någon anledning så ville ingen köpa det. Den allmänna åsikten bland grannarna på gatan var att det till stor del berodde på den som hade ansvar för huset och dess försäljning, som faktiskt gjorde ett ganska dåligt jobb. Den lilla trädgården på baksidan var helt igenväxt. Trädäcket var skevt och längs väggen låg en hög med gamla lerkrukor och skräp. På uteplatsen på framsidan stod ett rangligt gammalt bord och på det en odiskad kaffemugg och en överfull askkopp som de som jobbade med renoveringen lämnat kvar. På brevlådan stod det fortfarande Katarina Stare med stora tryckbokstäver och den svämmade över av gammal reklam som proppats ner där tills brevbäraren ledsnat och helt enkelt bestämt sig för att sluta lägga något överhuvudtaget i just den brevlådan. Förmodligen var han ganska irriterad vid det laget. Allt detta gjorde ju inget vidare bra intryck och det kom inga bud eller ens spekulanter. Katarina Stares hus var och förblev tomt. Det hade väl inte spelat oss någon roll egentligen, om det bara varit tomt på riktigt. Men så verkar faktiskt inte vara fallet. Vi har bott här i 5 år nu och något är väldigt, väldigt konstigt med det där huset. Det känns inte som att det är tomt på riktigt. Verkligen inte. Det första som hände bara någon månad efter att vi flyttat in och innan vi kände någon särskilt väl var att när vi vaknade en morgon hade någon klippt en prydlig fyrkant i Katarina Stares gräsmatta. Ställt dit en pinnstol och ett par svarta men färgfläckade träskor. Vem gör så, tänkte vi. Antingen klipper man väl eller också inte. Vad är det för vits med en liten ruta mitt på? Vi trodde att kanske någon av grannarna tröttnat på att det såg så ovårdat ut och tänkt klippa men tröttnat och gått hem. Så kan det ju mycket väl ha varit också. Men det förklarade inte stolen och skorna som blev stående där. Ja, de står faktiskt fortfarande kvar. Konstigt. Inte så jättemycket, men lite konstigt är det allt. Det gick ett tag och vi tänkte inte mer på det där. Tills en morgon när lerkrukorna som legat i en hög på baksidan plötsligt stod fint och prydligt uppradade på uteplatsen på framsidan. Någon har försökt få lite ordning på saker och ting igen, trodde vi, men tyckte nog att det var lite konstigt att det alltid skedde nattetid, att vi aldrig hörde någonting. Konstigt, Nej, fortfarande bara lite och det var inget vi funderade särskilt mycket på. Men det skulle bli värre. Konstigare. Det blev höst och mörkt på kvällarna och som jag minns det hände nästa märkliga sak i början av september. Jag hade jobbat över lite. Det var redan mörkt och jag pratade i mobilen på vägen hem. Det hade regnat så asfalten blänkte svart och löven på marken lystringglada färger under gatlyktorna. Jag blev stående en stund på vår uppfart för att avsluta samtalet och det var då jag blev medveten om vad som pågick i Katarina Stares hus. Huset har tre fönster mot gatan och är det byggt som vårat så är fönsterutorna i köket, badrummet och ena sovrummet. Alla tre var nu upplysta. Lamporna var tända i rummen innanför. Jag hann precis bli förvånad över att det var någon där när alla lamporna plötsligt slocknade igen samtidigt. Sen började de blinka allihop. Tänt och släckt, tänt igen och så släckt om vartannat. Efter några gånger kom de i otakt med varandra och det såg ut som en sån där ljusslinga när ljusen vandrar och blinkar fast mycket snabbare och i oordning. Efter någon minut eller två slocknade alltihop och förbryllad gick jag in och berättade vad jag sett. Något sorts elfel, trodde vi. Vi borde nog ringa till mäklaren och säga till så att det blev kollat, så att det inte började brinna igen. Sagt och gjort. Morgonen därpå ringde jag upp en mycket förvånad mäklare som bestämt hade för sig att det inte fanns några lampor i huset och dessutom var nästan säker på att elen var avslagen. Han lovade i alla fall att kolla upp saken. Men vi såg aldrig till honom, eller några elektriker heller för den delen. Fast de kan ju ha varit där när ingen av oss var hemma. I samma veva började vi höra ljud ifrån Katarina Stares hus. Och nu började det vara konstigt på riktigt och vara svårt att hitta vettiga förklaringar. Ingen bodde ju där. Var kom ljuden ifrån? Först var det bara ibland och ganska små och diffusa ljud. Av sån sort som gjorde att vi fortfarande kunde övertala oss själva och varandra om att det hela var inbildning eller kom någon annanstans ifrån. Men allt eftersom tiden gick blev det högre och tydligare. Ibland kunde man höra ljud ända ut på gatan och också in till oss som bodde vägg i vägg. Det lät verkligen som att någon rumstrerade omkring där inne. Dörrarna smällde. Ibland lät det som att någon krossade porslin och ibland hörde vi ett svagt mumlande. Det lät ungefär som ljudet ifrån en tv som står på lite för hög volym. Men en kväll var det extremt. Porslin, bestick och kastruller skramlade och slamrade. TV-mumlet var konstant och det lät som om någon flyttade stora och tunga möbler där inne. Nu måste det väl ändå vara någon som håller på att flytta in, sa vi till varandra. Men när vi gick ut för att hälsa dem välkomna och erbjuda vår hjälp, eller kanske en kopp kaffe, så upptäckte vi att Katarina Stares hus var lika tyst och mörkt och tomt som det alltid har varit. Och nu började vi faktiskt bli lite rädda. Hur kan det låta så där i ett alldeles tomt och obebott hus? Vi började fundera på om det verkligen var tomt. Det kanske bodde någon där som av någon anledning aldrig någonsin syntes till. Kanske personen mådde dåligt på något sätt. Eller kanske hade någon hemlös stackare hittat ett sätt att ta sig ut och in där. Men vi fick inte ihop det riktigt, för huset var ju tomt. Det fanns inga lampor att blinka med, inget porslin att skramla med eller några möbler att släpa över golvet. För det var alldeles tomt där inne. Det värsta var nog i alla fall när vi satt i soffan en kväll. Den står emot den vägg som vetter mot det tomma huset. Av någon anledning började vi prata om att göra om i vardagsrummet. Kanske en ny soffa, möblera om, några nya mattor och andra gardiner. Ja, ni vet, och nya tapeter, sa jag och knackade lätt i väggen bakom mig för att understryka varför det behövdes. Svaret kom omedelbart. En snabb, hög och tydlig, exakt likadan knackning ifrån andra sidan väggen. Nej, du skojar, utbrast jag och knackade en gång till. Svaret lät inte vänta och jag vågade inte försöka flera gånger. Men huset är ju tomt för tusan, tjöt jag. Under hela tiden vi bott i vårt hus har det hänt saker i den här stilen. Det är inte så att det händer hela tiden. Det går lite i vågor och ibland är det lugna perioder också. Ett par veckor eller någon månad eller så. Men det kommer alltid tillbaka. Alltid kommer det tillbaka. Och Katarina Stares hus är fortfarande obebott utan att egentligen vara tomt alls. Och så till slut förra sommaren så fick vi nog. Och så fick vi en idé. Vi var rejält trötta på den vildvuxna baksidan, den skräpiga framsidan och den fortfarande överfulla brevlådan. Och vi bestämde oss för att röja upp det där en gång för alla så att det såg lite fint ut. Vi tänkte att om det ser bättre ut så kanske det kunde bidra till att huset blev sålt. Och vi trodde att om det bara kom lite folk till huset så skulle allting lugna ner sig. Där inne också. Så tänkte vi, sagt och gjort. Vi klippte gräset, ställde undan pinnstol och träskor prydligt i ett hörn. Åkte till tippen med skräp, reklamen i brevlådan och det fula rangliga bordet på framsidan. Vi rensade ogräs och sopade trädäck och stenplattor. Och jag stoppade undan alla de gamla lerkrukorna, utom två som jag satte pelargoner i och ställde på trappen. Nu såg det mycket bättre ut. Det blev faktiskt riktigt fint, tyckte vi. Inte för att det hjälpte. Huset förblev tomt. Men vi hade i alla fall en betydligt trevligare utsikt åt det hållet. Sommaren gick och gräset växte ju. Vi klippte vårt gräs ganska ofta och Katarina Stares då och då för att hålla efter. Fenomenen i huset intill kom och gick i samma takt och så småningom började vi ana ett samband. När vi skötte hennes gräsmatta och såg till hennes hus var det faktiskt lugnt för det mesta. Det var när vi struntade i det, eller sköt upp det, som det blev oroligt och började stöka där inne. Ju längre vi lämnade det tomma huset åt sitt öde, desto fler fenomen drabbades vi av. Tills någon av oss gav upp och gick och klippte den förbaskade gräsmattan. Sen blev det lugnt igen. Någon där inne tyckte uppenbarligen att det där var vårt ansvar nu. Så småningom upptäckte vi att samma någon, antar jag, också tyckte att vi skulle kratta löv på hösten och röja snö på vintern. Vi hade blivit husets livegna. Grannarna på gatan tyckte inte att vi var riktigt kloka och frågade vad vi höll på med. Vi ville inte gärna svara på det. Vi vågade inte säga som det var, att det faktiskt spökade. Eller vad det nu gjorde. Så pass Katarina Stares hus att vi var tvungna för att överhuvudtaget kunna få någon slags lugn och ro. Vi förstod ju att ingen skulle tro på en sån historia. I ett svagt ögonblick berättade vi det till slut ändå, för en enda person. Bara som hastigast, och inte ens hälften av allt som faktiskt hänt. Efter det så undviker grannarna oss. De tror väl att det är något fel i skallen på oss, antar jag. Att vi är lite udda, precis som de sa om Katarina. Men jag förstår dem. De vet ju inte hur det verkligen är med det där huset. Vad det gör. Jag ska inte sticka under stol med att det tar en del på krafterna, det här huset. Fenomenet, det dubbla arbete som det innebär och att ingen tror på oss. Ibland funderar vi på att flytta. Ibland har man bara lust att bränna ner hela skiten. Så kanske är vi lite tokiga och udda ändå. Men vi inbillar oss i alla fall inte. Du har lyssnat på avsnitt 126 av podcasten Paranormalia. Vi vill tacka vår fantastiska skribent Michaela Schmidt som alltså skriver alla berättelser ni hör i podden numera. Och så vill vi tacka dig för att du lyssnar. Gilla oss gärna på Facebook där vi heter Paranormalia och på Instagram där vi heter Paranormalia Podcast. Jag heter Sebastian Krantz. Tack för att du har lyssnat.